prata om hur det kommer på djupet.
Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai, till Ted och Kai. Välkomna till Ted och Kai, till Ted och Kai.
Det är något som inte stämmer med den här Artemis-rymdfärden.
Jag vet precis vad det är.
Okej, det är ju intressant.
Ja.
Vet du vad jag ska säga alltså?
Nej, men jag vet vad som inte stämmer. Och jag tror att det är någonting med alltså hur de porträtterar de här astronauterna i marknadsföringen. Alltså de här fotografierna av besättningen. Så det ser inte trovärdigt ut. Alltså de ser ut som Barbie-dockor allihopa. Bilderna ser AI-genererade ut. Det är så putsat, det är så Hollywood, det är så ultrasnyggt så att man tror inte på att de här människorna faktiskt finns på riktigt.
Ja, men fast nu måste jag nog invända. Det var inte alls det här jag tänkte. Jag har ju träffat två astronauter. Det har jag ju berättat om i podden också. Christer Fuglesang och Marcus Wandt.
Ja.
Och det här var ju efter att de hade varit i rymden. Men de var ju fortfarande sexbomber. Alltså för de är ju som de bästa av de bästa. De har ju aldrig missat ett träningspass i sitt liv. För då skulle de ju inte ha blivit astronauter.
Nej.
Och sen så är man ju i sin prime när man åker också. Man får ju inte fara sen när de kognitiva funktionerna börjar falna. Och det här, så säkert är ju de här fyra alltså de perfekta människorna just nu.
Ja.
Så om de ser ut som Barbie-dockor så är det därför.
Ja, men inte liksom inte som sexbombs Barbie-dockor, utan att det är bara på något sätt att de ser artificiella ut. Det var väl det jag menar. Men tror du det, alltså är det också så att det bland astronauter så är det bara att vissa är de är liksom så snygga och sexiga så vi tar med Christer. Alltså han är, vi får ju hjälpa honom med ekvationerna och sådär, men han är nog så snygg.
Men alltså mycket av det här, och det är det jag ska komma till sen, men mycket handlar ju om att, alltså som en sorts teater också, att, alltså att visa för världen, vill du skapa någonting gemensamt att som titta på och hoppas på och vara glad över.
Ja.
Och de ska ju synas mycket, de måste ju vara representativa så att de ska vara likable och så man ska kunna identifiera sig. Alltså alla på jorden ska kunna identifiera sig med dessa individer.
Ja, och det är väl säkert det som gör då att det ser så där ultraslipat ut för att de representerar någonting större än bara sina egna sexiga kroppar.
Ja, jag har reagerat nog på att de också är lite så här i sin kommunikation eller den här, alltså alla pressmeddelanden som går ut och alla så här inläggstexter på deras Insta-konto och så här, så är ungefär som skrivet av upprymda tonåringar lite grann. Att så här att vi kan inte slita oss från vyn över jorden.
Nej.
Vi är helt betagna och att vi måste liksom ringa till Houston att hur ska man tvätta fönstret för att vi har som imma fast fönstren när vi står och dreglar och tittar på jorden.
Ja.
Att det är lite väl mycket.
Men det där är ju också sådär liksom AI-slipat för att liksom passa perfekt. Kan vi bara ägna en sekund åt din beskrivning? En upprymd astronaut. Jag tycker bara att det var fint. Jag vet inte om det var medvetet, men att du beskrev en astronaut som är upprymd.
Ja, kära lyssnare, här föddes ju alltså Ted Forsströms nästa barnbok. Det här kommer ju att komma inom 2 år och säkert få Nobelpriset i litteratur. Den upprymda astronauten.
Ja, det är ganska bra.
Ja, men de är upprymda, alltså minst sagt. Men det är någonting också med hur medierna försöker göra oss upprymda. Och det var det här som jag ville komma till.
Mm.
För att, jag menar, jag älskar ju rymden. Jag har ju varit mycket på liksom NASAs hemsidor och tittat på olika så här. Alltså, de är bilder från James Webb.
Får jag bara säga att jag vet att jag har ingenting officiell erfarenhet, men jag har varit mycket på NASAs hemsida. Och...
Nej, men jag har väl varit så pass intresserad som en normal människa kan vara i Finland och så här. Mm. Och följt med nu då nyhetsrapporteringen, alltså både frivilligt att jag har liksom letat upp informationen, men också då, för det kommer ju i ens feed och det har varit i alla nyheter att nu har vi helt nya bilder på jorden. Klicka här.
Mm.
Och sen så klickar man och tänker att man ska på något sätt få uppleva någonting som man inte har upplevt förr. Och sen ser det ju ut som earth.jpg, alltså sånt som man har sett ändå hela sitt liv.
Ja.
Och sen just då, jag följer dem på Instagram och jag får dessa upprymda inlägg och liksom det hela tiden uppdateras liksom på story och man är som att okej, okay, nu är de som någonstans, nu är de ju snart längst bort vad liksom någon människa någonsin har varit från jorden. Mm. Att nu kommer det någonting, någon stor insekt eller någon video eller någonting nytt, men det är som inte riktigt någonting som gör mig upphetsad. Och det är ju just det här nu har jag insett, att förmodligen nu så försöker man ena mänskligheten i dessa tunga tider.
Mm.
Och man, alltså det är som typ något deep state här nu. Och något så här, vet du, Förenta Nationerna som har bestämt att nu måste vi som försöka ena mänskligheten. Mm. Och så har de bestämt att vi har koordinerat med alla medier att nu ska vi som hård köra ut alla bilder och alla tankar från den här rymdfärden. Och så gör de det, men det liksom rimmar inte känslomässigt. Alltså jag som I'm not feeling it.
Nej.
Och det är ledsamt.
Ja, nej, men jag tror ju att du precis så är det. Men varför you're not feeling it? Så det är väl att göra, har väl att göra med att man överlag rätt bedövad när det kommer till att känna saker. Alltså sådär att, för att det är så många nyheter, så många videor, så många hemska saker som pågår, så att jag åtminstone upplever att det är faktiskt svårt att vara ivrig över det där. Och det här är första gången i mitt liv faktiskt, alltså som jag är sådär att ja, men är prioriteringen rätt nu då? Alltså för jag har alltid varit, ge alla pengarna åt NASA, upptäck rymden, varsågod, det ska vi göra. Det ska alltid finnas en resurser och budget för det. Men nu känns det för första gången som att, okej, okay, är det liksom, kanske det är inte riktigt läge för det här nu. Med tanke på resten som pågår på planeten.
Ja, men det är ju just på grund av resten av läget på planeten som det här är som att gripa efter halmstrån lite.
Ja.
För att om det är något som skulle kunna göra mänskligheten ivrig just nu så är det väl rymdutforskning. Och att vara liksom längst bort från jorden vad vi har varit och göra en flyby runt månen. Alltså, men det gör inte det. Ja. Och då är ju loppet kört.
Det finns ju ett sånt här fenomen också som de säger att astronauter upplever när de kommer upp i rymden och när man ser på jorden då, alltså från det avståndet som de har varit på och att det till och med hette någonting, men alltså att det blir nästan en sån här religiös känsla av samhörighet och sådär, att tänk att på den där pricken så är liksom allt vad som någonsin har hänt i historien är just där. Borde man kanske liksom, man ska inte skicka de här sexbombiga Barbie-dockorna, utan att man borde ju på något sätt skicka alla presidenter upp i rymden i samma raket.
Man har skickat Katy Perry redan.
Ja.
Och det gick ju inte som, eller det var ju inte heller.
Nej.
Som, eller alltså nyttan var inte omedelbart klar.
Nej, det var det inte. Men jag tänker att det kanske är en slow burn med det, att det kommer fram senare kanske, varför det var viktigt. Men alltså att om vi skulle på något sätt få liksom de här globala ledarna att uppleva den där samhörigheten och det där att nu måste vi bara samsas om den här köra planeten som vi har tillsammans, så kanske då det skulle kanske vara fiffigare. Och skulle det inte vara roligare att se vad Trump twittrar?
Jag tror inte han skulle känna någonting. Jag tror inte han är kapabel att reflektera överhuvudtaget och mer. Boen Burmo, bo två särbottning som talar sitt så popna popcorn. Så börjar vi, pop nu denna popcorn. Så börjar vi, lys på Ted och Kai.
Det blir lite dålig stämning upplever jag. Jag skulle vilja fortsätta med den dåliga stämningen. För lite åt andra hållet. Alltså tillbaks till dinosauriernas tid. För jag läste en artikel om att man nu har tillverkat en handväska gjord av Tyrannosaurus rex läder.
Okej.
Okay. Och det här väckte mycket känslor. Alltså att man då har framställt ett laboratorium någon form av kollagen som då på något sätt härstammar från Tyrannosaurus. Och så finns det då en jättesnygg svart läder handväska då som är en Tyrannosaurus. Läderväska.
Men framställd alltså i laboratorium?
Framställd i laboratorium.
Av fossil eller något?
Nej, det är inte. Alltså, orsaken varför jag på något sätt, alltså den här dåliga stämningen var ju för att genast man började läsa om det, så var det ju förstås okej, nej, men it is too good to be true, vilket det ju var. Alltså att det på något sätt det skrevs som att en lång sån här lista, att men det här har de gjort, det här, och sen har liksom människor kommenterat att det här betyder alltså att de har gissat sig fram till hur det kunde kanske ha sett ut om det är en Tyrannosaurus. Alltså att sist och slutligen så finns det inga garantier på att det här faktiskt var en Tyrannosaurus-väska. Men den där tanken om att ha kläder tillverkade av Tyrannosaurus-material, så nu är det ju fint det.
Ja, alltså jag blir intresserad, jag skulle vilja se hur det här ser ut. Men jag tänkte också på det där med liksom att gissa. För, alltså, var det typ att det som 60% chans att dinosaurierna var täckta av fjädrar och sånt här. Som när de börjar, alltså ju mer de forskar, desto mera får man liksom revidera sin bild av dinosaurier, som ju är förstås är skapat av Steven Spielberg.
Ja.
Och sen är det ju någonting ledsamt med att det här mytiska vidundret, det här leviatan, alltså the original beast, att man ska ha det som en handväska. Alltså,
ja, nej, jag,
någonting blir förstört där, någonting går i kras.
Jag tycker att det är lite tokigt att det var just en handväska de gjorde. Jag tycker att man borde ha gjort någonting annat. Samtidigt som det är svårt att säga vad det där ultimata klädesplagget skulle vara. Jag kommer ju tillbaka alltså till en cowboyhatt av Tyrannosaurus läder. Eller en slängkappa.
Jag tänker kanske någon, alltså väst eller någon stövlar eller någonting.
Ja, boots, det är ganska bra. Men sen börjar jag också tänka alltså att det här måste ju ha, om det skulle vara äkta då, Tyrannosaurus läder, så skulle det ju säkert ha, på något sätt så utgår jag från att det skulle ha egenskaper som vanligt material inte skulle ha. Och nu är det ju sådär, nu blir det ju vår och det är mycket om kläderna nu vid dagis, liksom att det är vått och det är klottigt och vad ska du ha för kläder? Och samtidigt är det ju ganska mycket krav också från dagis, alltså de ska ha gummistävlar och de ska ha utebyxor med foder, men de ska också tåla regn och sådär. Att man skulle inte bli liksom överraskad om det också skulle vara som ett krav från dagis, att nu skulle vi jättegärna vilja att ni allihopa har Tyrannosaurus-byxorna, att ni utvinner dem från en form av kollagen, extraherar från bärnsten och tillverkar i ett laboratorium. Järn för i tisdagen, för då ska vi till Polka backa. Alltså att det ändå på något sätt, det skulle helt kunna vara ett sånt krav också från dagis.
Ja, nej, jag får också dessa meddelanden
när man, också som föräldrar, alltså att det finns ju också det här att man på något sätt man lite tävlar och sådär, att ja, nej, men vi har ju nog bara Tyrannosaurus handskar vi nu för det är nog så bra. Han är som de triceratops handskar. Ja, vi hade i fjol hade vi det. Alltså att det också blir den här, vad heter det, upprustningen.
Jag har tänkt mycket på det här också som, alltså för att oljan som vi utvinner från jorden idag, det är ju typ alltså fossiliserade dinosaurier, alltså och andra djur och växter och sånt från den tiden, och mycket säkert plankton, och jag vet inte hela denna biokemi, men att som att de stora vidundren som härskar på planeten så utvinner vi idag från jorden och så pumpar vi in dem i stora maskiner och så är det de som är vidundren idag, drivna av de gamla vidundrena.
Men jag tycker det är väldigt logiskt, och jag tycker det liksom det känns rätt, tycker jag, att skulle det här vara en fantasybok till exempel, så känns det som att det där skulle vara väldigt bra påhittat, det att det fanns otroligt stora varelser förr i tiden, de finns inte någon mer, men nu använder vi deras blod för att driva våra stora maskiner, att det är någonting som man skulle ha helt sådär att ja, men så skulle det kunna fungera. Vad skulle du hellre vara när du dör? Att om man skulle göra din kropp till någonting, skulle det hellre vara ett klädesplagg eller någon form av bensin?
Skulle det vara ändå, alltså, jag menar, begravningsritualerna utvecklas ju, och det var ju någonting att man kommer att kunna pressa liksom fram mot en diamant i framtiden och så här. Men att man skulle göra som, alltså någon sorts, handväskor av sina förfäder. Och har då sin kollektion.
Ja. Det blir nog tufft på dagis då när man är så där att oj, alltså vad är det för skor? De är nog jättebra. Nej, moffa!
Hemskt.
Vad när du köpte
dem? Det är så otroligt bra värma.
Ja, nej men så det var moffa.
Jag fick lite tips från coachen. Jag har ju sprungit rätt så mycket. Jag ska ju springa ett maraton har jag ju tänkt.
Mm.
Nej, jag kan prata om det en annan gång, för jag har börjat tvivla på dessa långa distanser.
Ja, bra.
Ja, nej, men jag var då på en 26 km länk igår. Och det är då min längsta på, alltså hittills på det här träningsprogrammet, och också min längsta länk på kanske 5-6 år. Alltså väldigt sällan jag springer så här långt. Och det gick helt bra, och det, jag var stolt över mig själv efteråt. Och det här lärde mig mycket om hur man ska dricka vatten och hur man ska ta sån här extra energi och så vidare. Och det var liksom lärorikt. Och nu har jag då 5 veckor kvar av det här träningsprogrammet. Jag la ju då ut den här rutten som jag sprang på Instagram.
Mm.
Och så la jag då att det här, att jag har varit på en påsklänk ungefär.
Ja.
Och så här. Ja. Och sen så kom det då tips från coachen, en poddlyssnare som tackade för podden, varsågod, men som sen sa att jag absolut måste sluta lägga ut mina länkar på Instagram. Att det finns inget som signalerar 40-årskris mera än det.
Nej, men det är ju helt rätt. Och jag vet ju inte riktigt varför man skulle göra det något mer idag. Att det...
Nej, men du är ju inte på Instagram för det första. Jag har ju ändå varit på Instagram i 14 år och lagt ut allt möjligt på min Instagram.
Ja.
Och det att man då springer sin längsta länk på ett antal år, så är väl ändå något som man kan posta om för att liksom få reaktioner, för att liksom visa de andra som man liksom känner som springer vad man håller på med, och för att på något vis peppa sin egen filis.
Man peppar ju inte sin egen filis, utan att man får ju andra att må dåligt som inte har sprungit 26 kilometer utan som har legat i soffan med telefonen på magen och äter chips från bröstet.
Nej, men det var nu bara det här med 40-årskris. Alltså, för det är ju, alltså det är ju skrivet med glimten i ögat, antar jag, så här. Men jag börjar tänka att på något sätt så tror jag att jag aldrig har varit i mindre kris än vad jag är nu när jag är 40. Medan den största krisen under en människas liv är väl typ när man är 20. När man inte vet någonting. När man inte har några pengar, man vet inte vad man ska bli till, man vet inte vem man är. Man är väldigt osäker på sina relationer och på sig själv. Alltså det är ju den största krisen någonsin, om man postar bara en massa selfies på sig själv för att man tycker att man är snygg. Det är väl den största krisen som finns, att vara 20?
Nej, det tror jag inte att man kan sådär globalt hålla med om. Det är väl det att man tänker väl inte riktigt på kriser då, för att man har på något sätt så mycket optimism och tro och hopp kvar, och allt fungerar, och just att man är ung och snygg och mår bra, så att det finns inte liksom, jo, alltså man kanske mår dåligt och man vet inte, men att liksom den där grundgrejen är ju nog att det ändå finns positiva saker. Medan så fort man blir...
Men poängen här är väl att man inte mår bra när man är 20, eller alltså väldigt få mår väl bra och är som så här att yes, jag är framme där jag vill vara. Men att jag har ju också som, alltså nästan på slentrian slängt ur mig saker om medelålderskris. Och när jag själv fyllde 40 så skojar jag ju mycket om det. Och jag har faktiskt som aldrig riktigt tänkt tanken att den största krisen i mitt liv är ju som i dåtiden. Då när man var som mest vilse. Det var ju just vid 20 det.
Du kanske krisar mer än de andra. Alltså du kanske var en person som krisade ovanligt mycket i 20-årsåldern i jämförelse med andra. Och därför har du haft dina kriser.
Jag, nu ska jag ju inte liksom utnämna någon annans kris, men jag kände ju dig som 20-åring också. Nu var ju du också vilse i dig själv och vad du ville i livet och vad du, alltså så. Alltså det var ju ett sökande. Alltså, och så är det väl för allihopa.
En kris är ju på något sätt, då är man ju sådär att hallå, nu är jag i en kris. Stopp. Stanna båten, jag är i en kris. Det är ju inte så, utan det är på något sätt bara den där vardagen, tänker jag, i den där åldern. Men det är väl jättefint, jag menar, allt det du har sagt nu de här senaste 8 minuterna så är ju den här bilden av 26 kilometer som du har sprungit. Alltså du har nu egentligen bara pratat om hur bra du är, hur bra du mår och hur du verkligen inte krisar.
Ja, lite förstås motsäger jag ju det här med att jag inte bryr mig om vad andra tycker när jag ändå räntar nu då i 8 minuter om det här. Men lite tips från coachen till alla unga lyssnare. Livet blir bara bättre.
Om några dagar så fyller Janika 40. Och jag upplever inte att hon befinner sig i kris. Jag upplever snarare att hon är på ett ganska bra ställe. Hon blev överraskad av sina vänner och det var så jättefint. De kom hit med en enorm traktor på lördag, gav henne skyddskläder och så skulle hon såga motorsåg på gården och skjuta med vapen och byta däck på en bil. Alltså att hon, hennes vänner hade alltså ordnat en dag åt henne där hon behöver gör alla de här grejerna som man som 40-årig kvinna behöver klara av i Pormo. Och det var jätteroligt och de hade haft så
kul. Men lite vilket skulle bevisas. Det här skulle ju inga 20-åringar göra för andra 20-åringar på en 20-årsdag.
Nej, för 20-åringar har inte, de är inte lika fiffiga att komma på sådana där jättebra saker. Men det där det var liksom det var en jättetrevlig dag och hon det är liksom länge sedan jag har sett henne så där lycklig som hon var när hon kom hem då på kvällen. Men jag vet ju inte, alltså när jag sa att jag tror inte att hon är i en kris, så något är kanske på gång här hos oss. Och det har ju att göra med presenten alltså som jag skaffade åt henne, som jag ju visste att hon ville ha, någonting som vi har pratat om, men som jag ändå har varit på något sätt sådär att okej, nej men det, vi tar det den dagen som det kommer. Men nu har jag alltså köpt det då. Och mina föräldrar, de var också med, de ville också dela den här gåvan åt henne. Och vi har alltså köpt ett hönshus åt Janika.
Ett hönseri, alltså en ny industri i hennes liv.
Eller ja, alltså som en
några
alltså,
hönor.
Ja, det ser ut som en, det ser ut som en lekstuga ungefär. Och sen är då tanken att vi ska skaffa höns, alltså några hönor. Och på något sätt så har jag varit lite så där. Jag vet ju att hon det på något sätt hör ihop med hela det där. Sen när vi flyttar till Pormo så då kan vi ju skaffa höns till exempel. Men jag har ändå varit så där att jag ser mig inte som en hönsare. Jag vet inte vad ordet är. Alltså som en hönsartist. Hönsonaut.
Hönsfarmare? Nej, vad heter
nej,
det?
Nej, men då farmar...
Fjäderfäbonde.
Hönsentusiast. Att det är inte... Det på något sätt så har jag liksom... För vi hade ju några hönor när jag växte upp och sådär. Och problemet med hönor är ju att de är inte liksom... Man får inte så mycket ut av dem. Alltså de är inte lika gulliga. Alltså så där att du kan älska en höna, men hönan kommer aldrig att älska dig. Hönan kommer alltid att stirra på dig med en sån här Tyrannosaurus-blick och liksom helt kall. Och det finns ingenting, ingen själ i det. Och det har gjort att jag kanske har... Jag kan inte vara liksom all in i det här. Men sen vill jag ändå unna henne det här. Alltså det här är ju som ett nytt... steg nu i vårt liv, alltså vi är nu då hönsonligan och på något sätt att det kommer ju att ändra mycket.
Men jag måste säga att det här är en underbar present, men jag är också lite överraskad. Ja. För det är ju nog något som väl tar lite tid också. Man måste ju som köta om det här. Ni är med två små barn och ni jobbar.
Jo,
och
men då jag menar att man kan ha dem. De kan springa lösa, man kan ha, alltså de är ganska så där, de kräver inte så mycket och man får ju ägg och sen kanske vi har kanske bara ett par, alltså just så här tre typ och så där att det är liksom att det är ändå så där baby steps. Men ja, jag vet ju,
ska ni slakta dem och sen också äta köttet och
nej, vi ska nog ha dem liksom tills de somnar in Jag vet inte hur gamla hönor ens blir. Men, men tanken är nog att, att de ska få ett fint liv. Och sen så,
måste man
så
ha en topp om det ska bli ägg? Eller hur funkar det?
Nej, alltså ägg kommer det väl. Men att de blir väl inte... Det kommer väl inga kycklingar?
Men, ja, nej, alltså jag är nog så...
Men du vet vad höns är.
Ja, men hur det riktigt funkar i praktiken. Att måste man inte ha jättemånga om man ska få liksom ägg varje vecka?
Det kommer liksom ägg hela tiden nog. Och man behöver inte liksom göra... Alltså de behöver ju äta... Och sådär. Men att du behöver inte, det finns inte liksom någon så här ritualer du behöver utföra för att det ska komma ägg och inte något
annat.
Det
värsta med höns är ju är den här hackordningen. Alltså att de börjar mobba någon. Att det är någon som ska få all
skit. Vi skulle ha en fullständigt, alltså hierarkifri höns hus. Hönshushållerska. Kanske det. Så det skulle vara väldigt viktigt. Alltså att ingen, alltså de är alla likvärdiga. Ingen får, det finns inga högsta hönset i
Men hade Janika alltså hönskat sig den här presenten?
Hon har hönskat hönor länge och på något sätt på en sån här nivå som jag väl inte riktigt har tagit på allvar förrän jag nu insåg att, nej men att hon ser sig faktiskt som en höns... föderska. Men alltså,
och är det hönsesidigt?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte om,
för det är ju du som jobbar mycket hemifrån, så du kommer ju måste som sen ta morgonturen och mata och
alltså problemet bara är ju för att hon älskar ju djur jättemycket. Och jag är på något sätt orolig att det sen blir liksom till den där nivån att när vi då har, de är där på gården och så tycker hon att vad kallt det är. Ted, kan du inte ta in dem? Och så där, alltså att det på något sätt, att det trappas upp och sen så plötsligt så kommer det att liksom höras kackel i den här podden för att de är här i rummet här där vi bandar, för att inte kan de ju vara ut, de är ju så gulliga. Alltså det på något sätt det.
Jag ser bara att ert hus blir som det här huset i Motorsågsmassakern. Där det ju är höns inomhus och fjädrar över golvet och annat också. Men att det här är kanske första steget till det.
Ja, ja. Och det är väl det. Alltså, om jag på något sätt skulle kunna garanteras av att okej, men nu det hålls på den här nivån, men att jag är ju på något sätt rädd att om det liksom vet att om det liksom växer det här hönsbegäret. Alltså att eller just att om det är viktigt att vi har en topp och sen plötsligt så får de då 10 små kycklingar och sen måste vi ju ha dem också. Och sen plötsligt har vi 14 höns och sen får de 10 små kycklingar och sen har vi 140 höns mitt i allt. Och då måste vi ju börja sådär, då måste man väl prata med kommunen tror jag.
EU-tillstånd.
Ja, då måste vi ha tillstånd för vår höns... För höns Artemis 2.
Jaha, nej, men ni har ju nog öppnat en Pandoras äggask här nu.
Ja.
Att det här, jag är liksom lycklig över den här presenten för att den är kreativ och också på något vis livsbejakande.
Ja.
Och, men också att ingen av er har ju ändå... Okej, du sa att ni har haft några höns, men ändå, jag tror inte att ni riktigt full och vet vad ni ger er in på.
Nej,
men
jag tänker att det är bra, alltså sådär, att jag har skrivit en barnbok om en hund, jag har skrivit en barnbok om en katt, det här, och, som ju finns på riktigt. Och jag tänker att det här kan väl också vara sådär i research-syfte, att om jag på något sätt då går igång på att ha hönor så kanske det skulle i bästa fall då kunna leda till en barnbok. Snälla höna, sluta föna.
Sluta kacka eller så var du nacka.